Vi öppnar våra biblar och vi hittar andra Moseboks tredje kapitel och den första versen ska vi läsa ett sammanhang i Jesu namn. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför brinner busken inte upp? När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung, en plats där det bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hever och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå du nu. Jag ska sända dig till fara och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Herren, vem är jag att jag skulle kunna gå till fara och föra ut Israels barn ut ur Egypten? Herren svarade, jag ska vara med dig och här är tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Sedan sa Gud till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Herre, jag tackar dig för den här fantastiska gudstjänsten med så otroligt mycket balsam in i våra liv, in i vårt innersta, i våra tankar, i våra sinnen, Herre. Och nu ber jag om en stund när jag ska predika att det får fortsätta vara den här ljuvligheten och värmen ifrån dig och du vill tala in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja, det är fantastiskt att se ut över församlingen här idag. Så jätteroligt att se er alla. En kyrka med hjärta för Gud har vi ju pratat om en tid nu. Det är också en kyrka med hjärta för människor. För det är två sidor av ett och samma mynt. Det första och största budet som vi får av Gud, det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och på det följer ett bud som liknar det, nämligen du ska älska din nästa som dig själv. Och Bibeln är så tydlig med den här kopplingen, att den som har hjärta för Gud också har hjärta för människor, att det hänger ihop. Och Johannes skriver i sitt första brev, vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Så om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi av honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så kärleken till Gud och kärleken till människor är ihopkopplat. Under några söndagar nu, februari, det som är kvar av februari, jag gillar februari för det går snabbt, det var 28 dagar, och början på mars, så ska vi tala om det här, om att vara en församling med hjärta för människor. Och vi kommer lyfta fram olika aspekter på kärlek till människor och vad det gör med våra liv, både som enskilda och som församling. Och idag har ni förstått temat redan, det handlar om generationer. När Gud uppenbarar sig i texten som vi läste för Mose i den brinnande busken, så säger han: mitt namn är jag är. Jag är generationernas Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jag är dina fäders Gud. Gud är historiens Gud. Gud är löftenas Gud. Han är den som i alla tider för alla människor står för sitt ord. Och ofta när han gör olika saker kan man läsa om hur han hänvisar till. Till exempel han säger så här: jag har inte glömt mitt löfte till Abraham, Isak och Jakob, och därför ska jag gripa in. Så är det med Guds löften. De ges till enskilda i olika sammanhang, men det är som att de har en kraft som bär genom generationerna och liksom spiller över för oss som lever idag. Så fungerar detta med generationernas Gud. Han glömmer inte det han har lovat i historien. Och Bibeln säger att varje ord som utgår ifrån hans mun ska inte vända tillbaka, utan göra det som Gud har tänkt att det skulle göra. Och Herren är trofast i allt som han gör, i allt som han säger, och kärleksfull i allt som han gör. Så nu skulle jag vilja här under några minuter tala om generationerna. Och här är ju tre generationer representerade i den här texten. Jag tror att det är fler än tre generationer som sitter här inne. Vi kanske är fyra generationer. Skulle tro det faktiskt. Men nu får det vara tre i den här predikan. De får bilda en spegel in i vår tid. Så att, ni vet, i vår tid, där delar vi väldigt lätt upp oss. Och trots vår fantastiska teknik som vi har att koppla samman människor i världen, så är vi mer uppdelade i historien än tidigare. Gud vill samla, människan skingrar. Och det är egentligen få platser som en kyrka idag som liksom kopplar ihop generationer. Det finns inte så väldigt många sådana platser. Och därför så är ju vår dröm att församlingen, kyrkan, ska vara en plats där alla åldrar kan mötas för att dela tron och dela livet tillsammans. Och vi behöver varandra. Vi är beroende av varandra. Vi hänger ihop tillsammans. Abrahams Gud, om vi börjar där. Ni vet berättelsen om Guds folk, det som blir Guds folk. Det börjar med Abraham. Abraham är pionjären. Han får enorma löften av Gud. Gud säger till honom: gå ut ur ditt land och din släkt och din fars hus. Bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla folk bli välsignade. Alltså det är ett helt enormt löfte från Gud som den här mannen får. Och han har liksom inte, vad har han gjort för att få det löftet? Ingenting.
Men Gud har sett någonting i den här mannen och tänker, här ska jag placera min plan. Här ska jag placera mina löften. När Gud ska frälsa världen kallar han på en man. Och så placerar han sina löften hos honom och hans efterkommande. Löftena till Abraham, mina vänner, de består. Gud har inte ångrat sina löften till Abraham. Han har inte ändrat sina löften till Abraham. Utan genom denne person, denne enskilde man, så har det gått och går ut en välsignelse över hela världen. Ett land skulle bildas. Ett folk skulle växa fram. Och detta folket och detta landet skulle bli till välsignelse för hela världen. Och det här ordet, det skulle förändra hela Abrahams liv såklart. Han drar iväg utan att veta allt. Och han drar iväg utan att ha egentligen någonting av det som Gud hade lovat honom, mer än i sitt hjärta. Därför han var en gammal man och han hade en gammal fru och de var barnlösa. Men ändå så trodde han att det Gud hade lovat, det skulle Gud infria. Och han håller ut i tro, Abraham, och Gud välsignar honom. 25 år är en lång tid. Har vi någon här inne som är 25 år? Ja. Elvis, du är en gammal man. Du vet, 25 år är en lång tid. Från att Abraham får löftet här tills löftet går i uppfyllelse och Isak föds, så går det 25 år. Men Abraham, han bär denna tron inom sig. Abraham, han är en bild av pionjären som har gått före oss. Den som startar upp något, den som tar nya initiativ, den som ser något nytt komma, den som lever i tillit och tro på Gud. Och om man tänker på vårt sammanhangs Abraham som kyrka, så är det ju faktiskt så att 1924 så var det några människor i Hässleholm som fick tro i sitt hjärta att Guds löfte, att de skulle få bli till välsignelse, som man bildade den här församlingen. Och så blev det. Man blev till välsignelse. Och vi sitter här som ett resultat av att en generation fick ett ord, så som Abraham fick ett ord, ett löfte och en längtan att få bli till välsignelse. Därför är vi här idag. Otaliga är ju de under. Otaliga är de välsignelser som har följt i spåren av Abrahams generation. De som hörde från Gud. De som drog ut. De som trodde. De som inte hade någonting. Men började bygga därför att man hade i sitt hjärta ett löfte. När vår kyrka är 2 år gammal, vår församling är 2 år gammal, då byggs den första kyrkan på den här fastigheten. Egentligen ett omöjligt projekt rent ekonomiskt på den tiden. Men för Gud är allting möjligt, eller hur? Så vet ni, det är snart 50 år sedan den här kyrkan restes upp. Idag lever ju inga, kan vi säga, kvar av de första som var med och bildade den här församlingen. Men det finns fortfarande människor som är kvar som kan berätta om den första eller den tidiga tiden här i vår kyrka. Och jag tänker att för dig som är nära, eller som är Abrahams generation, du behöver berätta. Så tack Camilla för att du berättade din berättelse. Den är inte hela vägen tillbaka, den är 30 år, men den är viktig. Och därför behöver vi höra det äldres berättelse. I fredags hade vi ungdomsmöte i källaren. Då var Vivianne Andersson vår gäst. Och jag fick ställa frågor om hennes liv. Där hon berättade om hon kom till tro, om hennes kallelse och vad Gud liksom har varit med. Och ungdomarna satt så här. Och efter att titta på klockan, vi hade hållit på nästan 40-50 minuter. Och jag ställde sista frågan till Vivian: vill du ge ett råd till en ung generation? Vad vill du säga till en ung generation? Och då svarar Vivian, och jag kommer inte glömma det här, så här: lägg era liv i Jesu händer och lita på honom. Vad känner man? Vi behöver höra. Och vi som är unga, yngre, och de som är yngre än mig, vi behöver lyssna. Men inte bara lyssna. Vi behöver fråga. Hur var det? Vad var det som gjorde att? Hur talar Gud? Vilka är dina erfarenheter? Hur har Gud välsignat dig? Och det gäller att visa ödmjukhet gentemot varandra och hedra de som har gått före. Ni vet, tack vare Abraham så fanns det ett land och ett folk därför att en lyssnare och gjorde. Och jag kan säga mer, men jag ska gå in på Isak här nu. Isaks Gud. Isak, han är ju uppfyllelsen av andras drömmar. Vet, när Isak föds är det en stor glädje för Abraham och Sara. Och hans namn betyder ju det. Leende eller skratt. Han är så efterlängtad. Han ärver det som Abraham har förvärvat. Han bär löftet från Gud vidare. Han behöver inte bryta upp och lämna något för något som är osäkert. Han lever sitt liv redan i trygghet och välstånd därför att någon annan har gått före. Och tron är liksom inkorporerad i hans liv från början. Han tillhör den första generationen som omskars som ett förbundstecken mellan Gud och Israel, mellan Abrahams efterkommande för evig tid. Så är Isak redan där. Han väljer inte det, utan det väljer så att säga Abraham åt honom. Isak, han är förvaltaren. Han har Guds välsignelse över sitt liv. Och det går bra för Isak. Men jag upplever när jag läser berättelsen om honom att han lever ändå i en mellantid. Han förvaltar, men han går inte vidare. Och Isak får vara bilden av oss som är mitt i livet idag. Och nu när jag talar här så pekar jag med hela mitt liv och varje ord rakt in i mig själv. När jag talar här om Isak. Vi som bär med oss upplevelser, berättelser från generationer innan och före oss. Vet, ibland kan man känna så här ungefär som: Herre, jag har hört om dig och häpnat, men vad är dina under idag? Jag har hört berättelser i tiden, men vad är dina under idag? Vi är en konsekvens av andras tro och andras val. Och det har i väldigt många stycken gått bra, väldigt bra för oss. Samtidigt fanns det, och jag upplever när jag läser berättelsen om Isak, det fanns någon typ av osäkerhet i hans gudstro. Det var inte det här självklara, det pionjära, utan det var någonting annat i honom. Och det är som att han har sår ifrån sin barndom, och man kan ju bara undra hur det påverkar Isaks gudsbild den där dagen när pappa Abraham säger: vi ska gå upp till det här berget och be till Gud. Och man går upp till berget, och pappa, han pratar inte mycket, det är liksom lite märklig stämning. Och så bygger man upp ett altare, och så säger Isak: men du, det vi ska offra då, vad finns det någonstans? Ja, Herren ska utse offret. Det låter ungefär som en valberedning i en församling. Men man hittar inget. Och helt plötsligt så tar pappa tag i sin son. Binder honom. Det vet vi inte om han gör, men han lägger honom på altaret i alla fall. och höjer sin kniv beredd för att offra sin son. Nu vet vi att det händer ingenting därför att Gud prövar ju Abraham. Jag funderar på, vad händer med Isak? Vilken bild av Gud får Isak? Vad är det Isak bär med sig? Och vi vet ju att kanske det har funnits tider, precis som Camilla sa ibland, när det kommer in, där man känner att kylan kommer in. Man upplever att den tro man har liksom blir knäckt på olika sätt. Människor är ovisa. Det kanske blir så radikalt så ingen orkar med att leva. Och så är det som att man får ett sår i hela sin gudsbild. Ibland undrar jag, är det så med oss i mellangenerationen? Har vi så från upplevelser som inte alltid var så visa? Har det gjort att vi har stängt våra liv för en helige ande av rädsla? Den där blomman som spirade och så kom ett ord om utseende eller klädsel eller någonting. Och så bara känner man att jag dög inte. Eller någon ovislig Herrens tjänare som inte tänkte. Vågar vi inte lita på Abrahams Gud? På ett ställe så kallas Gud för Isaks fruktan. Och det är Isaks son, han har fångat upp det här. För han säger i ett sammanhang så här, när han försvarar sig inte mot sin släkting Laban, så säger Jakob så här: om inte mina fäders Gud varit med mig. Och så säger han, Abrahams Gud och Isaks fruktan. Då hade det inte gått bra för mig. Jag bara funderar. Isak kan ha en kallelse, det är ju att hålla ihop och föra vidare. Att hålla ihop generationerna och se till att det här löftet inte dör ut med den första generationen. Den sköra generationen. Isak kunde ju valt en helt annan väg. Säger, nej men jag åker hem till Abrahams land. Jag vill inte vara med om det här. Den där guden som tillät att jag låg på det där altaret. Nej, det är inte min grej. Det kunde ju stannat med Isak. Isak hade speciell kallelse på sitt liv. Och jag tänker så här. Min generation, vilket arv ger jag vidare? Och då tänker jag inte på allt det materiella, för jag tror att jag har gett vidare bra grejer liksom. Jag tror att det har funkat på det sättet. Vi har mer än vad vi behöver, men vilket andligt arv ger jag vidare? Ger Isak generationen vidare? Vet, Isak han var ju inte på hugget direkt när välsignelsen skulle föras vidare. Han kunde inte ens skilja på sina två söner, fast de var ju olika som hund och katt, eller hur? Esau i luden och liksom råbarkar och Jakob lite finlämmad och mammas grabb, eller hur? Men han skulle käka Isak och han kände inte skillnad på vad det var. Så istället för att välsigna Esau som var den äldre sonen. Ja, det luktar ungefär som Esau med maten här. Och så, han har inte koll. Har vi koll på generationen som kommer efter? Vi har ett ansvar att ge vidare. Vi har ett ansvar också att försonas med våra fäders Gud. Så att han blir vår Gud på riktigt. Vi har ett ansvar att ge vidare ett arv som inte handlar endast om bättre standard. Som inte handlar om bekvämlighet. Utan som handlar om löfterna. Som handlar om kallelsen. Som handlar om uppdraget att ge sitt liv för något som är större än att leva för att må bra. Det är Isaks kallelse. Och må Gud hjälpa oss medelålders. Att vi inte kommer in i en tid och säger, nu har vi kämpat länge, nu ska jag ta och sätta mig ner och lugna ner mig lite. För att jag har ju hållit på så i många år här nu. Så nu får någon annan ta över. Nej, utan att vi liksom är med. Vi springer så länge vi bara kan. Tills de säger, nu gubben, nu får du sätta dig ner. Men liksom att vi fortsätter, vi fullföljer vår kallelse. Är ni med mig? Ja, ni som är i min generation, tänk så här, han pratade till sig själv. Och känner du dig träffad så okej. Men framförallt talar jag till mig själv. Jakobs Gud, måste jag stanna, sluta med här nu då. Jakobs Gud, ni vet han får, Isak får ju sina här tvillingsönerna och det är ju kaos i den där familjen. Otrolig berättelse. Och Jakob, han är ju den som kommer efter av tvillingarna. Han håller sin bror i hälen. Jakob kan betyda att man håller i hälen, men kan också betyda att man är en bedragare. Håller hälen kanske är bättre. Men Jakob, han är en annan generation. Han är en generation som tar för sig. Han är en generation som utmanar gängse system och han lurar till sig det som inte tillhör honom. So what? Han köper förstfödslorätten av Esau för en tallrik soppa. Han lurar med hjälp av sin mamma Esau på välsignelsen som inte var hans. Och han skapar en konflikt med sin bror. Och han tvingas att fly. Och i sin flykt så möter han Gud. Även om han lämnade fadershuset. Så kunde inte han lämna sin barndoms Gud. Och han kallar platsen där han möter Gud för Betel, Guds hus. Och Gud talar till honom i en dröm och Gud säger, Jakob, jag är med dig. Och jag ska bevara dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort allt som jag har lovat dig. Så han ger sig iväg. Men han kommer tillbaka. Och Jakob får vara bilden av en generation som är rotlös men ändå hittar hem. Och blir till en fader. För alla generationer som ska bli ett stort folk. Det finns ofta hos en ung generation en längtan att göra det som de tidiga generationerna inte har gjort. Man vill mer. Man är radikal. Och för en del så för det faktiskt bort ifrån församlingen till ett liv som på ytan ser ut att vara ett annat liv än det som Abraham och Isak valt. Men bakom ytan finns det alltid något mer i den unga generationen. Det finns något som Gud på djupet har lagt ner. Och jag är övertygad om att Gud kommer att följa den unga generationen med välsignelser. Det som Gud har lovat stå kvar. Och därför tror jag många kommer att vända tillbaka. Som Jakob vände tillbaka. Jag vet det finns föräldrar och morföräldrar här i vår församling. Farföräldrar som varje dag i bön bara ber för sina barn och barnbarn. Som har en tro på Gud. En djup tro på Gud. Men man är inte i församlingen av olika anledningar. Men det kommer en tid, älskade vän, då de vi har bett för vänder tillbaka. Och då vänder man inte tillbaka som den här ungdomsgestalten, ni vet, som lite rotlös, lite tar, lite så hit och dit. Då man vänder tillbaka efter att ha brottats både med Gud och människor. Och man vänder tillbaka som en Israel. För det är det som händer med Jakob. Han får brottas. Han får kämpa. Men han blir välsignad. Och han är som bär upp. Det är egentligen genom Jakob som vi får namnet Israel. Eller hur? Det fanns inte innan. Är det något den unga generationen behöver idag, tror jag, så är det Isak och det är Abraham. Och man behöver Isak och Abraham som brinner för det man tror på. Man behöver några som man kan ta rygg på och säga, aha, det går tydligen att tjäna Gud och brinna för honom länge. Det går tydligen att följa Jesus hela sitt liv. En sån person tar jag rygg på. Det är det som Jakob-generationen behöver. Några man kan spegla sig i. Och Jakob behöver höra och behöver liksom få in i sitt liv att låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan du är ett föredöme för de troende. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek och tro och renhet. Och det här blir bara ett litet axplock, för jag bara känner att jag har massor mer att säga, så att det får bli andra predikningar, bibelstudium, och det här hackar lite, jag märker det. Men du plockar det du känner att Gud talar till in i ditt liv när det gäller Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Avslutning. Vi går tillbaka till texten vi läste. Mose. Han blev sänd som ett svar på bön för att föra ut generationerna ut ur Egypten, in i det land som han har lovat Abraham, Isak och Jakob. På samma sätt kallar Gud oss idag att föra ut generationerna ut ur det som man kan säga syndens land, eller landet som är bortvänt ifrån Gud, in till det som Gud har lovat. Och det är därför som är så noga med att kallelsen är till generationerna. Varje generation behöver varandra. Vi är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är vår Herre. Vi är församling, inte bara för en generation, utan för flera generationer. Och det här med generationer verkar så viktigt, så att Gamla testamentet avslutas med tal om generationer. Och Nya testamentet, inte totalt, men i varje fall påbörjas med tal om generationer. I Malaki 4 står det, han, och det talas om Johannes döparen, han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och det står, när ängeln Gabriel talar till Zacharias, så säger han om sonen som ska födas, han ska vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Hjärtan som är vända till varandra i generationer. Det tror jag är så otroligt viktigt. Ska vi be tillsammans, och kan teamet komma här.